Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det här är avsnitt 289 av Ångestpodden.
Jaha, inte hej och välkomna.
Var det ett lite fint nytt sätt?
Jo, absolut.
Jag heter Ida Höckestad.
Jag heter Sofie Hallberg.
Ja, bra Sofie. Jag tänkte att jag skulle göra den. Och hur mår du Sofie Hallberg?
Ja, ja, okej.
Okay. Ja, hur mår du Sofie Hallberg?
Ja, men jag mår väl okej. Okay. Alltså, ja, det slog mig häromdagen att jag har lite mindre ångest än vad jag brukar ha för att sommaren snart är slut. Mm-hmm. Säkerligen för att det har varit en så himla annorlunda sommar på många sätt. Mm. Men att jag alltid vid den här tiden på året får samma frågor till mig liksom. Alltså från mig själv.
Ja, precis.
Och det är just det här, alltså jag har ju mycket mer nyårskänsla i så här augusti, september än vad jag har i januari, eller där liksom december, januari. För att det känns som, och jag säger känns som, för jag vet någonstans att det inte är sant, men det känns som att alla andra gör liksom nya kliv i livet. Mm, alltså så här omvälvande saker som verkligen förändrar, eller bara, ja men nu skriver jag ett nytt kapitel, och jag bara så här, jag bara trumma på.
Ja, jag vet. Men det är väl inget fel med att trumma på?
Nej, jag vet. Alltså, men det känns alltid så vid den här tiden, tycker jag.
Jag vet exakt vad du menar.
Mm, och bara så här, varför börjar inte jag läsa någon kurs?
Alltså, vi måste prata mer om det här i höstavsnittet.
Ja, det ska vi verkligen göra.
Ja,
men där är jag.
Jag fattar exakt alltså.
Ja, själv då?
Ja, men jag har ju varit på bröllop helgen som var. Det var så jävla otroligt.
Det förstår jag.
Ja, det var ju min killes lilla syster som gifte sig. Mm. Du vet, det var så vackert. Och det var bara så här, jag vill gifta mig också.
Emil!
Ja, men någon, jag ville säga en lite kul sak som jag såg. Mm. Som, alltså du vet så här, när man ser saker och tänker, den här personen, allt som liksom florerar i media har flygit den här personen över huvudet. Uh-huh. Det var för någon vecka sedan Jessica Almenäs, programledaren, superduktiga Jessica Almenäs, hon hade lagt ut så här på sin Insta-story. Antingen hade hon fått frågan eller skulle hon så här lista saker som gjorde henne lycklig. Mm. Alltså var det typ så här, schweizernöt choklad. Det var typ ja men någonting, men så här, punkt, innan hon skrev sina barn och sin familj.
Hon skrev ju dock inte att hon rangordnade.
Men det var ändå intressant att det kom innan. Så skrev hon att känna sig smal. Och det, den här helgen var ju vi, eller när det här hände var ju vi även med vår kompis Johanna Nordström, och det blev liksom en grej när vi var, att vi så här drev om att så här, jag vill känna mig smal, för att det är så, nej men för mig är det så från, alltså
ja, det är helt frånvänt. Det är helt jävla sjukt.
Nej men tänk så här, att känna sig smal, men det gör henne lycklig.
Nu har jag inte exakt koll på liksom Jessicas ålder. Och hon är ju jävligt snygg också.
Ja, jag tror det.
Och liksom otroligt bra programledare och allt sånt. Men jag vill typ ändå lite säga att det är lite typiskt kvinnor i runt hennes ålder.
Tror du det?
Att ja.
Ja, jag funderade också
för
det
att jag
ett
har
tag.
Sett andra, och jag vill inte liksom name droppa, men jag har sett fler kvinnor runt den åldern hålla på som fan på Instagram med så här före- och efterbilder, att man liksom
men vet du, jag tror det är ett mer tydligare läge, insåg jag. Antingen är man så långt ifrån det där eller så är man extrem. Mm. Och med extrem menar jag att man pratar i termer av att känna sig smal. Man kanske är sponsrad av så här, om man då är influencer eller profil liksom. Mm. Då kanske man är sponsrad av så här bantningsmedel typ. Mm. Och man för efterbilder som du säger, alltså man har liksom inga problem med att tycka att tjock är något dåligt.
Nej men och typ så här, det blir lite som att, alltså som vi pratade om förra veckan, det här med att liksom skönhetsoperera sig eller göra skönhetsingrepp, att så här, alla gör som de vill.
Mm.
Och de här personerna som också då är spelare i det laget, att man liksom kan vara sponsrad av bantningspill och sånt, de använder lite det argumentet där också, att så här, vadå, jag gör bara det här för att jag tycker att det är spännande, jag gör som jag vill, och ja, där tycker jag väl att man får banta om man vill, men jag tillhör ju dem som tycker att man absolut inte ska dela det med sina följare.
Men det är så, jag tycker det är...
Det är helt befängt. Sen tycker jag ju det är sorgligt att man känner att man behöver banta också, men alltså,
ja,
det är bara vad jag tycker.
Men det var så himla absurt att läsa, detta gör mig lycklig, att känna mig smal.
Ja.
Alltså så absurdum.
Ja.
Ja.
Tänk, alltså det är så jävla sorgligt.
Ja, men så, jag bara så här, hur kan allt ha flygit henne över huvudet?
Ja.
Liksom för mig är Jessica liksom bildad och har koll, alltså förstår du? Hon jobbar som programledare. Hon har liksom, hon träffar så många olika typer av människor, har liksom de här samtalen.
Ja, absolut. Ja, nej, jag vet inte. Men det är väl bara lite samtid också.
Ja, men typ. Vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll.
Ja, men fantastiska Hemmakväll. Jag har saknat dem.
Men alltså, kan vi gifta oss med Hemmakväll?
Det kan vi inte, men Ångestpodden kan vi göra det.
Ja, så här, Ångestpodden har gift sig med Hemmakväll.
Så insnöad på bröllop.
Verkligen.
Absolut. Och en av de roligaste sakerna, eller ett av de bästa initiativen som Hemmakväll faktiskt själva har kommit på, det är ju någonting som infaller nu framöver i september. Ja. Nämligen lösgodisets dag.
Nej men snälla, alltså jag ska fira den dagen som om det vore min födelsedag.
Jajamän.
Och det som jag tycker är väldigt liksom så här, som gör Hemmakväll till de bästa av de bästa, det är ju att de alltid är först med alla nyheter.
Och då menar jag, de är fan i mig alltid först.
Ja.
Och jag har ju fått reda på en av nyheterna som ska komma in i lösvikten.
För att den här var liksom din...
Skolkritor, alltså de här klassiska skolkritorna, de har man ju alltid ätit. De ska komma i smaken turkisk peppar. Ja. Och det är liksom, alla som känner mig vet att jag älskar turkisk peppar. Alltså,
Jag vet, du hade ju varit nöjd där, men jag kan berätta att sammanlagt så släpps det 7 nya lösgodissorter.
Aj.
Och de är ju först på Hemmakväll, alltså det, så är det bara. Ja. Och nu liksom när vi börjar närma oss sensommar, vi börjar närma oss hösten, då tycker jag verkligen att man ska prioritera en Hemmakväll med kompisar, med vänner och familj. Och att liksom snackset är en given del där. Jag känner lite att jag inte har ätit så mycket lösgodis nu i sommar. Jag måste ta igen det.
Nej, men också som är viktigt att komma ihåg är ju liksom att nu kanske det är många som börjar studera eller, ja men som jag nämnde här innan, att man ska så här ta tag i saker och liksom göra någon livsomvändning.
Ja.
Och då är det ju kanske många som tänker så här, men gud, jag måste göra saker hela tiden, jag måste liksom vara med på allt, gå ut hela tiden, för annars kommer inte jag hänga med i sammanhangen. Och nej, det måste man inte. Hemmakvällen är också extremt viktig. Allting handlar om balans.
Nej, men vet du, hemmakvällen är viktig för kropp och själ.
Precis.
Och det hjälper hemmakväll till med.
Tack, hemmakväll.
Okej, Sofie. Vi har kommit till ett av våra absoluta favoritavsnitt.
Ja, det skulle jag nog säga.
En favorit i repris är tillbaka.
Yes. För några veckor sedan så släppte vi ju ett bonusavsnitt. Precis. Om just så här coronaångest, eller hur man skulle hantera. Jag skulle säga att det blev inte så mycket ångest, utan snarare så här hur man faktiskt kan se fördelarna. Det är svårt att säga när vi lever mitt i en pandemi, men alltså så här, vad kan vi lära oss av den här tiden? Mm. Och då gästades vi av otroliga Erik Fernholm.
Nej, men Erik, snälla, alltså jag vill gå i typ terapi hos honom. Och Erik är ju grundare av appen 29K.
Yes, och när vi stängde av mickarna den där gången när vi hade poddat om coronaångest, så kände vi bara att nu har vi diskussioner som vi måste banda.
Ja, men verkligen. För vi började prata om självhjälpsindustrin, som man kan kalla det. Innan var det väl liksom skrået självhjälpsböcker.
Yes.
Men nu finns det ju mer en hel uppsjö. Det finns ju en hel marknad av självhjälp.
Mm.
Och många som lider av ångest eller mycket oro, olika former av psykisk ohälsa, vänder sig kanske ganska lätt åt det hållet, för att ja, men ibland kanske man inte får rätt hjälp av vården, man vet inte vart man ska, och så är självhjälpen liksom lättillgänglig.
Den är ju extremt lättillgänglig eftersom den industrin har blivit så stor också, så det finns så mycket pengar i den branschen, vilket gör att det är någonting vi blir matade med på daglig basis, för att det marknadsförs extremt mycket.
Ja, och det är såklart att det är säljigt med så här gör du, tre enkla steg.
Precis.
Och nu ska vi säga det här avsnittet, alltså det är klart att vi hårdrar lite. Viss självhjälp funkar för vissa, funkar inte för andra. Problemet är när man marknadsför någonting som en universell lösning på ett ganska så komplext problem.
Mm. Och liksom,
vad säger forskningen om det här?
Ja.
Det är ju egentligen det som är relevant.
Precis, och så man ska inte underskatta placebo.
Nej.
Det kan absolut funka. Men jag vet, ja, jag känner bara att jag är väldigt glad att vi gör det här avsnittet, för jag har känt mycket på senaste tiden att hur kan inte det här ifrågasättas mera?
Ja.
Så här, jag förringar ingen som har blivit hjälpt.
Nej.
Av en självhjälpsbok. Eller, alltså så här, jag skulle säkert också kunna läsa en självhjälpsbok och tycka att mycket är piss. Mm. Men en mening kan göra så stor skillnad i mitt liv.
Precis, och när vi pratar självhjälpsbok, alltså vissa kallar ju vår bok en självhjälpsbok.
Mm.
Det skulle jag absolut inte göra.
Inte jag heller.
Men alltså så här, de enkla lösningarna på stora problemen, fungerar det verkligen? Alltså gör jag så pirrig nu. Nu rullar vi intervjun med Erik Fernholm. Det är otroligt.
Varsågoda. Hej Erik, och varmt välkommen tillbaka till Ångestvården.
Tack.
Nu i det vanliga flödet. Förra gången fick det bara vara ett bonusavsnitt.
Ja, exakt. Det är ju inte så bara, det är ju lite extra nästan.
Ja.
När man får vara ett bonus till och med. Nu är du bara ett vanligt avsnitt.
Ja, bara. Ja,
tack. Nej, men nu sa ju vi det att så här, nu är du en del av Ångestvården. Nu när du är här för andra gången.
Det känns ändå, det värmer att höra. Alltså.
Ja.
Det ska jag säga.
Men du ska ändå få berätta, om man inte har hört bonusavsnittet med dig. Vem är du?
Jag heter Erik Fernholm. Det jag pluggade för länge sedan var ju hjärnforskning och lyckoforskning. Så liksom harvade i akademin i 5 år. Men är liksom inte en forskare själv. Men har jobbat som en brygga mellan forskarna och ut till de som behöver stöd och hjälp och verktyg under, ja, nu är det 14 år kanske. Grundade 29K, som är en plattform för personlig utveckling, som är en stiftelse också. Och ja, alltså hela mitt liv har handlat om liksom försöka förstå hur kan vi leva ett mer meningsfullt liv kanske.
Ja, när vi träffades senast så började vi prata lite grann om självhjälpskulturen. Kanske framförallt när vi hade stängt av mickarna, så gick diskussionen het här inne. Då tänkte vi måste göra ett avsnitt till. Men vi tänker att vi kanske först måste berätta lite liksom, alltså vad är egentligen självhjälp? Hur ser du på det?
Alltså hela marknaden. Ja, precis. Alltså, på ett sätt, det är väldigt intressant, för jag menar, på ett sätt så är det så här, vi lever i en väldigt individualistisk och marknadsstyrd kultur, det vill säga att individer ska ledas och förstå sig själva och leda sina egna liv fullt ut. Och sen har vi ingen religion heller. Så det finns liksom ganska lite stöd från religionerna som säger så här, det här är ett gott liv, det här är ett meningsfullt liv, det här är en riktning. Och sen så är vi också typ vänner med våra barn. Så varken liksom religionen, prästerna eller föräldrarna än skolan säger åt eller hjälper människor att förstå åt vilken riktning de ska ta i livet. Och det lämnar ju oss själva som individer då ganska vilsna. Vi ser liksom att det går bra för andra, kanske inte för oss själva på alla områden, och så börjar vi gräva in i oss själva. Så jag tror behovet kommer från liksom många olika anledningar. Och sen är vi lever ju också i någon typ av så här lyckohetsande framgångskultur. Ska man ju också liksom lägga på som ytterligare ett raster. Och sen finns det inte så mycket stöd. Och då är det ju så attraktivt för både de som bryr sig väldigt mycket om andra att komma in och stötta med gedigna processer, psykologer, forskare, alla möjliga. Eller bara kloka, visa människor. Men det öppnas ju också upp en enorm liksom marknad för människor som vill tjäna pengar, vill driva fram företag och inte nödvändigtvis bryr sig så mycket om individen. För de är ju en ganska sårbar position när man har ett problem i sitt liv. Liksom, vad ska jag göra? Vänder sig till någon som har någon coachtitel eller psykolog eller vad det må vara. Så det blir en maktförskjutning där också. Så en enorm marknad om liksom, hur ska vi rodda våra liv? Typ.
Ja, nej, men det är så sant. Och jag tänker också att i alla fall liksom i vårt samhälle så har ju, alltså de senaste 10-20 åren så har ju liksom så här, psykiatrin varit väldigt eftersatt. Första linjen psykiatri inom vårdcentralen har inte fungerat. Alltså det blir ju på något sätt för personer som mår väldigt dåligt, så blir ju kanske så här självhjälpen mycket mer tillgänglig än att gå till vårdcentralen och så här, ja, men du får en tid om 6 veckor. Sex veckor när man kanske har en depression, det är ju oändligt.
Ja, precis. Liksom. Det finns ju inte ens. Liksom. Det
är... Nej, men också för de som kanske inte mår så pass dåligt att de liksom skulle behöva psykologhjälp.
Nej,
men
nej.
Vi lever ju hela tiden i någon sorts, ja, men som du säger, en lyckosökning. Liksom, vi ska vara lyckliga hela tiden och vi har liksom inte lärt oss hantera att ibland är livet jävligt tråkigt, ganska tufft. Det behöver inte betyda att du lider av psykisk ohälsa. Men man får ju, eftersom man blir matad av den här självhjälpen eller blir serverad den egentligen hela tiden, så tror vi ju att man ska fly ifrån allting som är jobbigt. För att det finns ju redskap. Redskap säger jag med citationstecken, tydligen. Eftersom det är det man liksom, ja, blir matad med.
Och det är också att, jag menar, generationerna innan oss, om de satt upp mål och liksom tittade på sin omgivning och liksom, sett det här var på 40-talet eller på 70-talet till och med, det var ganska stor sannolikhet att de faktiskt nådde till de målen.
Ja.
Alltså, plugga hårt, få ett jobb och köpa en villa. Men hur många känner ni som kan plugga hårt och få loss 7 miljoner för att köpa en villa i Stockholm? Det är svårt, kan jag tänka mig. Om det nu är Stockholm vi pratar om. Men så det vi ser är att förväntansbilden är att jag ska ha det bättre än mina föräldrar.
Just det.
Och verkligheten jag möts av är kanske hårdare, tuffare, mer konkurrens, sämre ekonomiska förutsättningar, bostadsmarknaden har suckit iväg, så är det svårt att kliva in. Så det, av många olika anledningar så kommer vi snarare mötas av att inte nå de målen vi har satt upp. Exakt. Och slutsatsen blir ju, precis som mycket i den här självrörelsen drar igång och pekar mot, är att så här, det är ditt fel. Eller egentligen säger de, du kan bli vad som helst, precis som föräldrar kanske sa det. Du kan bli vad du vill, liksom, följ din dröm. Men det betyder, det är ju inte riktigt nödvändigtvis verklighetsförankrat. Alltså, vi har en verklighet vi också behöver förhålla oss till, och bör du dra slutsatsen om att så här, det är mitt fel, att jag har inte utvecklat mig själv tillräckligt, det är därför jag har motgångar i livet. Det kan också leda till en negativ spiral. Och då kan liksom självhjälpsrörelsen till och med förvärra hela situationen.
Åh, gud. Nej, men det är så sant. Nej, men, och ni vet så här, det fick man ju alltid höra när man var liten, att så här, men du kan bli vad du vill. Då minns jag bara typ när jag var 8 och gick så här, vi var inte så många i min klass, det var kanske 10, men alla vi 10 vill bli delfinskötare. Minns jag.
Alla,
vi
är, jag också vill.
Ja, men exakt.
Och sen skulle jag på Kolmården.
Alltså, ja, men så här, hur många är delfinskötarna på Kolmården? Är de 3 pass? Eller vi kunde inte bli.
Nej.
Nej, men ja. Det var så här, att vi blir ju matade med det så himla himla tidigt. Mm. Och nu också när man så här, oh, man får en smartphone när man är 8. Att också då börja jämföra att så här, okej, men vänta, där är de som gör det och den gör det. Ja, men dit ska jag. Och så säger alla att, ja, men det kan du, det kan du. Och så alltså kan man känna ganska tidigt att fast jag är inte i närheten av vad jag trodde jag skulle vara när jag är 20, säger vi. Och så börjar man må ganska dåligt över det liksom.
Mm. Man har ju ganska orimliga mål, skulle jag säga. Jag var ju inte, jag skulle typ säga att jag var ganska, inte alls verklighetsförankrad när jag tog studenten.
Nej.
Ja, men helt ärligt, jag hade en helt skev bild av vad liksom, ja, men vad mitt första jobb skulle innebära liksom, och nej, men ja, men vad jag skulle vara inom en femårsperiod typ.
Mm. Och precis, och där märker man att men om jag har stått framför spegeln och boostat mig själv eller om jag har blivit itutad att, så här, att jag är fantastisk även fast jag inte kan någonting, jag bidrar inte till någon annans liv, jag tar inte hänsyn till hur andra mår, men jag är fortfarande fantastisk, jag har hög självkänsla. De människorna klarar sig ganska dåligt ute i verkligheten och ute i arbetslivet. För att så här, om du inte gör ett bra jobb och liksom är empatisk och kommunikativ och liksom har tränat på mycket förmågor som är ganska konkreta, då är du inte så fantastisk i det praktiska. Liksom. Om vi ska lyckas med ett projekt, ja, till exempel. Det är så här, då är de här liksom storiesarna som vi blir lite itutade, de blir snarare ett hinder. Och det blir jobbigt för folk att möta motgångar till exempel, att så här, oj, det var inte så lätt för mig att bli den här stjärnan som jag trodde, och då är fallet så himla mycket högre istället för att jag har en realistisk bild av vem jag är, vad jag kan, och att det är så här enträget köttande och tränande och misslyckande och lärande som egentligen gör att vi bygger de här förmågorna som senare är jätteviktiga. Men det kan ju ta så här, 5 år.
Ja, precis.
Men det är vi inte beredda för det är också så att vi drar slutsatsen direkt att så här, om jag inte är bra från början, då slutar jag.
Ja.
Så då är det inte min grej inom situationstecken.
Nej,
så att vi låser ju in oss i en ganska liksom snäv självbild, och dessutom så blir vi ganska dåliga på att hantera negativa känslor, och det här är farligt, för när vi inte har tränat på att hantera negativa känslor, vi har inte tränat på att misslyckas på många olika områden över lång tid, utan vi ska vara bra från början, eller vi ska men vi ska ha den här höga självkänslan liksom som många tror finns, men som är mer kanske en bild, en saga, än vad den är, någon typ av verklighet, och då då låser vi liksom in människor, och dessutom den, alltså konsekvensen av det, av att ha människor som inte kan hantera sina känslor som vuxna sen, den är ju katastrofal. De rustar ju på ett visst sätt åt det håll som känns tryggast och enklast. De vill inte hantera olikheter. Om någon ser ut som en själv, ser ut annorlunda än en själv eller tycker annorlunda själv, då bollar man ut den andra som en dålig person, någon man vill ha distans till. Just för att säga, jag vill inte möta de här olika typerna av liksom, konfliktkänslorna inom mig. Jag kan inte hantera dem, så därför så vill jag göra världen omkring mig enkel.
Men det som de här självhjälpsböckerna ofta handlar om är ju att hitta liksom, ja, men få ett bra självförtroende och en bra självkänsla. Hur skulle du beskriva de två orden? Alltså, vad är självförtroende och självkänsla?
Ja, det är väldigt intressant. Alltså, ur ett, vad jag har läst om forskningen kring det här, det finns en kille som heter Roy Baumeister som har forskat ganska mycket om det här. Han kom fram till ganska skrämmande insikter. Dels så tror alla där ute att liksom, självkänsla är någonting jättebra, och det är många som pratar om någon distinktion mellan självförkänsla och självförtroende. Och det är oftast någons mamma som har sagt det till dem. Liksom. Men om man tittar på forskningen så är människor som säger att jag har ett högt egenvärde lite grann oavsett hur det går, hur mina relationer är och liksom, jag tycker att jag är bra lite grann oavsett. Det är ju lite grann den här bilden man hoppas på att kunna få när man säger de här mantrarna i spegeln kanske, eller vad det nu är som någon självhjälpsguru har sagt åt en att göra. Men tänk efter lite grann. Tänk om en vän, eller tänk om du själv hade liksom, oavsett hur det går, oavsett hur du påverkar andra, oavsett vilka konsekvenser dina handlingar har, så mår du bra oavsett. Alltså det är ju ett riktigt, ursäkta, asshole vi beskriver.
Ja.
Det är ju liksom en narcissistisk psykopat som är så här, vet ni vad, jag beter mig precis hur som helst. Jag struntar fullkomligt i hur ni mår och hur det går för er. Alltså känslan av, och det här kan låta lite paradoxalt, men känslan av så här skam och skuld och till viss del ångest är ju evolutionär.
Ja.
Anledningen till att den finns där är för att vi klarade oss aldrig utan andra människor. Så att liksom, när vi känner skam, då är det så här, oj, det är evolutionen som säger så här, vet du vad Erik, nu behöver du checka dig själv lite grann, för du kan ha gjort någonting som du inte så riktigt står för och som kan ha påverkat andra negativt. Här behöver du lyssna på de negativa känslorna och lära dig av dem.
Mm.
Sen kan det också vara skam som är liksom oberättigad. Ja, och det kan gå för långt och så vidare. Men ur ett liksom rent pragmatiskt perspektiv så är det sjukt bra.
Mm.
Så igen, liksom att tänka att så här, jag ska vara helt oberoende i min omgivning. Gå omkring och vara helt fri. Göra som jag vill med hög självkänsla. Alltså ingen skulle vilja ha en sån kompis.
Nej, alltså det är så sant.
Mm.
Och det, ja, men verkligen så här med... Om jag skulle tycka om mig själv att så här, oavsett hur jag behandlar någon annan så, alltså så här, det rör mig inte så mycket.
Mm.
Jag är fortfarande bäst typ. Mm. Jag är fortfarande bra som person.
Även om jag har gjort någon annan ledsen så är jag fortfarande en bra person.
Ja, men också så här, alltså som du var inne på också Erik, att så här, Jag vet ju gångerna jag har känt skuld och skam utan, alltså det har inte varit befogat alls. Men jag också många gånger när jag har känt det och det har varit så här, fan vad det här är jobbigt, det här skaver sig in i helvete, men jag kommer ju någonstans av det. Alltså jag lär ju mig att så där vill jag inte känna igen, så där vill jag inte alls det behandla någon. Eller varför står jag inte upp för den personen i det här sammanhanget? Om jag skulle gå, ja, men om jag skulle se någon som blir orättvist behandlad och jag inte skulle reagera för att säga, det säger ingenting om mig vare sig jag reagerar eller ej. Det är ju inte sunt.
Nej
exakt, och det finns ytterligare ett så här lager av det här. Dels är vi itutade den här storyn om liksom att vi ska vara lite mer oberoende, självständiga och starka. Och det finns som sagt väldigt lite forskning bakom det. Dessutom så visar det sig att människor som har hög självkänsla, de är mer våldsamma än andra. Just på grund av det här fallet som vi pratade om. Att jag tror att jag är så himla bra. Så kommer du in och ge mig kritik. Då väcker det så mycket negativa känslor i mig. Så jag måste få ur dem på något sätt. Och de kan komma som liksom någonting, ett aggressivt uttryck på något sätt. Det kan vara verbalt, men det kan även vara fysiskt. Nu är det inte så att alla människor som tycker om sig själva är våldsamma. Det är inte det vi säger. Men människor som identifierar sig med den här liksom, ja, nidbilden nästan ska man kunna säga om självkänslan. När man mäter det och gör studier in i det så visar det sig att det har inte bara positiva effekter till, för den personen eller för omgivningen. Verkligen inte. Men sen finns det en grej inom oss som är liksom ännu mer intressant tycker jag. Och det är att okay, så vi har den här idealiserade bilden av hur man borde vara som person. Och allting annat, människor som är ödmjuka, som lyssnar in, som är försiktigare, som kanske tar åt sig av feedback, det ser vi som någon typ av svaghet. Eller så det är intressant. Alltså man tänker på så här, vad är en ledare? Ja. Då tänker man på någon som har hög självkänsla istället för att tänka på någon som är ödmjuk och sårbar och som lyssnar mycket. Alltså det är så här, det är den ledaren som vi behöver mer av i världen. Ja. Men kolla på vilka typer av ledare vi har röstat fram idag. Det är ju helt sjukt. Det är människor som låtsas att de är den här strongman-personen, men egentligen är de små barn som är rädda och bara vill bli omtyckta. Så när vi har den berättelsen i våra huvuden, och det häftiga är då om man tittar på det som faktiskt får människor att så här, djupt förändras och bli visare, bättre versioner av sig själva, då är det nästan uteslutande genom sån här typ av misstag, skuld, smärta, jag har gjort någonting fel här, jag ber verkligen om ursäkt, och jag vill inte liksom förkasta den känslan och skicka iväg den till dig eller skicka tillbaka den till den som liksom säger något till mig, utan jag vill verkligen så här, jag kan hålla den här känslan, det gör ont som fan, och jag vill fråga såhär, okej, men berätta mer. Så här, det här väcker jättemycket i mig och jag känner att jag skäms, men berätta mer. Så jag menar, för mig i jobbet nu så är jag liksom också i en sån situation. För liksom, vår stiftelse växer ganska mycket. Och jag märker att jag som grundare, som vd, får ta helt andra roller. Jag är liksom nybörjare på många fronter. Och jag är van vid att liksom, gå in och lösa problem. Det är liksom så jag oftast gör. Men nu märker jag att det snarare hjälper folk än vad det hjälper och få dem att växa. Utan det kan vara så här micromanagement. Här kommer Erik in och detaljstyr någon. Det här kommer jag få äta upp. Liksom. Om det är någon som lyssnar på det. Men för jag märker ju liksom att så här, mitt naturliga är inte det som längre är det som behövs i den här situationen. Nej, nej. Jag måste kliva upp en nivå och hjälpa människor att förstå liksom, målen, vara tydligare med förväntningar, ja. Inte vara den här snälla killen, utan vara ganska tydlig. Så jag skulle vilja att vi når ungefär de här grejerna. Håller du med om det? Okej, men då lämnar jag över ansvaret istället för att gå in och liksom detaljstyra.
Mm.
Och det är jobbigt för mig att höra det. Det är jobbigt för mig att se att det sker, och det är jobbigt för mig att få feedback. Så hela den processen är liksom jobbig. Och dessutom har jag bilden att en bra ledare borde bara vara den här självkänsliga duden. Precis, och det är ju helt hål i huvudet, för det vi ser att människor verkligen växer av är motsatsen.
Ja.
Det är när vi liksom vågar vara sårbara, vågar prata, sätta ord på våra känslor. När jag säger så här, okej, men nu håller jag på, så jag hade ett möte i morse där jag säger till en medarbetare så här, men nu håller jag på att träna på att sätta tydliga förväntningar. Kan du hjälpa mig i det här mötet?
Ja.
Och hon är ju liksom en kollega till mig, men jag är liksom verkligen så här tydlig med så här, det här är min svaghet, hjälp mig nu. Nu blev det tydligt, kan du ge mig feedback?
Ja.
Sjukt obekvämt. Men över tid så är det sånt som gör att man också får lite mer självrespekt. För det är så här, jag är en person som kan utvecklas när jag står inför utmaningar.
Ja.
Och det är ju en mycket viktig egenskap än så här, jag är en person som är bra oavsett.
Mm, exakt. Alltså, ja, det är fan det så jävla sånt.
Men detta vet jag att vi nämnde förra gången, och jag vet att jag har läst det här också. Men som vi liksom så här, vi är uppväxta på 90-talet, Veckorevyn, Frida, det stod i varenda jävla tidning, skulle jag stå i spegeln och skulle jag säga du är fin som du är. Men jag har aldrig känt att det har funkat. Jag har nog stått där i spegeln några gånger och sagt det, speciellt
som
när
jävla idiot.
Ja, men speciellt när jag var yngre, alltså så här i högstadieålder eller gymnasieålder. Men det funkar väl inte egentligen. Eller vad säger liksom forskningen om sådana där typiska, alltså, gör det här, stå i spegeln och säg att du är fin.
Ja, precis, så det finns lite olika inom forskningen, så brukar man ofta vara så himla noga med att definiera exakt vad man säger och inte säger. Och så här. Men liksom den generella reflektionen är så här, typ affirmationer verkar inte finnas något stöd för överhuvudtaget, snarare motsatsen, eller liksom att intala sig att mål har hänt, att jag är på ett ställe som jag inte riktigt än är på, att jag liksom visualiserar att målen redan är klara, verkar inte heller funka alls, för det är det man gör lite grann där, så jag är så himla fin liksom. Det att jag är redan framme, jag har blivit av med alla mina problem och jag är så perfekt. Så att visualisera ett mål som om du är framme inte heller behjälpligt, för det som händer är att du tappar motivationen till att faktiskt göra jobbet.
Men det är det vi inte vill göra, vi vill inte behöva göra jobbet.
Exakt, ja, och det är det som också är grejen. Och sen är det också en så här, säg att det är just den meningen då, så här, du är så himla fin, Erik då, eller liksom vem man nu är. Det jag säger där är ju att av alla sakerna som jag går omkring och tänker på, så är dels är det mitt utseende som är centralt.
Exakt.
Av alla sakerna som, liksom, som vi bör värdera hos oss själva som människor, vilket är intressant att reflektera kring. Och sen är det ju det här ordet är. Och det är ett ganska farligt ord som jag tänker om det. Och det finns en hel del forskning kring det också. Som är att jag säger att någonting är konstant över tid. Jag var det igår, jag är idag, jag kommer vara i fortsättningen. Och människor som går omkring och tror att de är en massa saker är inte så intresserade av att förändras eller lära sig nytt. Jag är snygg, jag är dålig, jag är bra på att leda. Varför ska jag då lyssna på någons feedback om jag har bestämt för att jag är bra på att leda? Så jag jobbar mycket med ledningsgrupper, och när man har ledare som har bestämt sig för att de är duktiga ledare, då slutar ju de lyssna på hur de kan bli bättre. Och är det liksom... ja, ni kan ju tänka er hur det kan spela ut. Om man bestämmer sig för att så här, jag är superödmjuk för 30 år sedan. Och så slutar jag lyssna. Slutar jag till. Men däremot om det är så här, vad är det jag håller på att lära mig? Hur håller jag på att förändras? Vem är det jag håller på att bli hela tiden? Och vad är det som är viktigt just nu? Det finns mycket, mycket mer grund till att sådana typer av frågor skulle vara viktigt att lägga mer tid på. Även om det framför spegeln är en viktig komponent eller inte. Men
det är så, det är så intressant. För jag vet liksom att så har jag ju med gjort, eller gör fortfarande egentligen, att så som jag var
under typ gymnasiet. Det var liksom då jag kände att men nu börjar jag hitta mig själv. Ja, men kanske redan lite innan, typ högstadiet. Mm. Men då hade jag ju också egenskaper som jag fortfarande idag säger att jag har. Men så har jag hamnat i situationer där jag märker att så här, men en sån typisk sak är att jag alltid har sagt att jag är ganska dålig på att släppa in folk i mitt liv. Jag är ganska rädd för att göra det, och jag är väldigt dålig på att typ sätta ord på mina känslor, speciellt typ kring kärlek liksom, och relation och sånt. Sen jag väl har satt i situationer där jag då tycker själv att jag tvingar mig själv att sätta ord på mina känslor, så inser jag att jag är fan ganska bra på det. Jag vågar ju visst. Varför är jag så chockad över det? Jo, för att jag har redan intalat mig själv om att, och gått runt och sagt också att så här, jag är ganska dålig på att prata om mina känslor, så att du vet. Ja. Det är liksom någonting jag bara har bestämt mig för att jag är, för att jag hade svårt för det innan.
Ja.
Men jag har aldrig heller tänkt att man förändras längs med vägen, utan så här, det är någonting jag är, så får jag alltid ursäkta mig för det då. Men det ska jag fan sluta göra.
Jag när jag gick i terapi för min GAD, då vet jag att min psykolog sa det: du ska inte säga att du är en orolig person. Din GAD har gjort att du är mer orolig oftare än vad man är generellt. Men du är inte en orolig person.
Nej.
Och för mig var det helt sjukt när jag slutade definiera mig som en orolig person.
Mm.
För jag hade ju bara definierat mig med att säga, jag har generaliserat ångestsyndrom och jag är jätteorolig, jag kommer alltid vara det. När jag gick i terapi ett halvår och såg att jag kunde förändra de mönstren. Alltså, men det är klart att egentligen hade det ju varit mer skönt att bara säga, men jag är det, så jag behöver inte gå i terapi.
Nej, exakt.
I där i stunden.
Mm.
Men jag hade ju nu, så här ett år senare, inte vill jag ta den terapin ogjord, även om det är sög och var jättejobbigt liksom.
Ja. Det finns en av de coolaste professorerna, jag tror att hon är den första liksom som fick så här livslång anställning på Harvard. Hon heter Ellen Langer, hon är så sjukt häftig. Hon har gjort en hel del studier som visar på precis så här, att vi har en sån tendens av människor att hoppa upp i huvudet och tro på våra berättelser. Speciellt berättelser om oss själva.
Mm.
Och de blir ganska mycket självuppfyllande profetier. På så här oväntade sätt. Så till exempel tog hon en massa gamlingar, alltså pensionärer som var liksom runt 80. Skickade in dem på ett vandrarhem. Hon har skrivit en bok om det som heter Counterclockwise. Och hela det vandrarhemmet var som det var för, om jag minns rätt, jag tror det var som att tiden där var tillbaka ställd 40 år.
Oj, vad sjukt.
Sjukt häftigt. Ja, ja. Så att de fick gå omkring med så här foton på sin mage där de var 40 år yngre. Nyheterna var från 40 år tillbaka. Radion var 40 år, liksom tapeterna, allting var som 40 år tillbaka.
Mm.
Och innan man skickade in de här så mätte man allting man kan mäta på en människa mer eller mindre för att fastställa deras biologiska ålder. Och det man såg var att de här var ganska gamla, men så var de där liksom, du vet, en vecka, jag tror att det var 2 veckor totalt, och de har återskapat det här experimentet flera gånger också. Och det man fann var att i och med att de går in och lever en annan story i, liksom, under den här tiden tillsammans, så blev de yngre på alla mått man kan mäta. Alltså det var liksom, deras så här fingrar krymper med åldern tydligen, och de började växa igen. Alltså det är så här, ja. Jag tror att det är så här, jag tror att de börjar se bättre. Hon har gjort massor med studier som visar på hur liksom vår föreställningsvärld lätt blir verklighet. En annan studie som också var mindblowing är så 3 grupper, alla får en milkshake. En säger man till så här, det här är en diet milkshake. Till den mittersta gruppen säger man så här, det här är en normal milkshake. Den andra säger man så här, det här är värsta så här gräddiga lyxmilkshaken. Och sen mäter man blodfetter hos alla de här. Så här, biologiska markörer på liksom, har kroppen observerat de här, eller absorberat de här liksom, ämnena eller inte. Och det man fann var precis det man hade förväntat sig. Så här, låga blodsocker och blodfetter i den så här diet milkshaken, och höga i den som hade fått lyxmilkshaken. Men det sjuka var att alla hade fått exakt samma milkshake. Jag vet, det är så stört. Det här är så här Harvard-professorn, och det låter som att det är så här världens flum-flum-forskning.
Ja.
Det här är liksom publicerbar, peer-reviewed. Det här är verkligen så starkt som vårt sinne är, och så starka våra, liksom kroppen. Man brukar säga inom hjärnforskningen, säger man så här, where the mind goes, the body will follow.
Ja.
Så desto mer vi föreställer att saker är på ett visst sätt, desto mer kommer vår kropp hänga med, och desto mer kommer vi börja uppleva saker som om de vore på det sättet.
Men det är väl lite placebo liksom.
Ja, och placebo är så här 40% av alla medicinska effekter. 40% av morfin, men också av en Alvedon.
Mm.
Och det är så här, och du får ju mer placebo om det kommer in en läkare och det är en stor maskin med massa knappar på. Då är det, så desto mer förväntan du har, desto mer du inbillar att någonting stämmer, desto mer kommer din kropp bara, jajamän, jag hänger med. Så det här är ju, det talar också till vilken fantastisk kraft vårt sinne har. Och också vilken så här outnyttjad potential det är.
Ja.
Och det här talar igen, kanske, och det här, de här berättelserna kanske man hör mer från så här personlig utvecklingsgurus eller så här, den marknaden. För de vill liksom skapa någon typ av magisk story om varför just de och deras kurser är så fantastiska.
Mm.
Och jag skulle snarare säga att det här är ju ett slag för precis motsatsen. Till att vi måste vara ännu mer liksom försiktiga och hålla oss ännu mer till forskningen, för att det är så kraftfulla grejer vi har att göra med.
Mm.
Och just nu finns det väldigt stöd kring individer. Och då, kan vi, då är det liksom... så tänk vad jag kan ge ett exempel på så här, kraften i det här. Så jag tror inte att vi pratade om det sist jag var här, men vi pratade om folkhögskolorna. Nej, det gjorde du inte.
Nej, vi hade stängt om micken.
Ja, ja, precis,
det. Ja, precis, det här är
så dra detta.
Och det är så för typ 100 år sedan så var det ett gäng i Sverige då som insåg liksom lite grann så här kraften av att vi måste skifta vår inre värld för att hänga på den teknologiutvecklingen som de genomgick då, vilket var en bråkdel av vad vi går igenom just nu. Men de sa så här, vi måste skapa en bildningsrörelse, och därav så här folkbildningsrörelsen. Sagt och gjort, och det här förändrade liksom hela Skandinavien, och det är världens största grej som alla typ har glömt bort i Skandinavien. Men i varje fall, en rektor från Tennessee flyger till Danmark för att studera de här folkhögskolorna, för de handlar om personlig utveckling. De satt i cirklar, de kallar för studiecirklar, men de håller på med delningar och de håller på med liksom, självreflektion och såna grejer. Och sen åkte han tillbaka till Tennessee och startade 3 folkhögskolor. En som var The Highlander Folk School.
Just det.
Där både Rosa Parks och Martin Luther King gick.
Ja, det går så. Alltså,
och Rosa Parks, det finns ett citat från henne som säger så här, jag hade aldrig haft modet att sitta kvar i den där stolen på bussen om jag inte hade haft det här stödet och de här människorna bakom mig. Det som jag fick på den här folkhögskolan. Alltså den här djupare personliga utvecklingen med människor som verkligen var dedikerade till att stärka människors inre utveckling. Mm. Och förstå vilken kraft hon har haft på samhället.
Ja, hon är ju en ikon. Liksom.
Hon är en ikon, ja. Så när Barack Obama var här förra sommaren, så jag träffade honom lite kort av det var bara tur. Men i varje fall så pratade vi lite grann om det här. För han hade pratat med statsöverhuvudarna, alltså statsministrarna från hela Skandinavien, och berättat den här storyn till dem. Och säger så här, jag har mycket att tacka mitt presidentskap. För att hade det inte varit för de skandinaviska folkhögskolorna, så hade jag förmodligen inte varit president i USA. Det är ju hur coolt som helst.
Ja. Så det är coolt.
Ja.
Så igen, så är det så här, vi behöver sätta, i min värld så behöver vi sätta de här frågorna på kartan igen. Ja. Vi behöver säga att människor har en enorm potential inom sig att samarbeta, att navigera ett komplext samhälle, men också bygga ett blomstrande samhälle. Men det kommer inte göras av en massa självskurus. Utan vi behöver ta ett gediget grepp om att stärka människors inre värld.
Mm.
Inte bara för att vi har en psykisk ohälsa som liksom är... som är exponentiell, som eskalerar, som leder till så mycket lidande. Men tänk också hur mycket potential som inte tas tillvara på, som skulle kunna vara samhällsfrämjande.
Mm.
Och som motarbeta psykisk ohälsa innan den ens händer.
Ja, det är det. Mm.
Det här tror jag är liksom en av vår tids största frågor, att så här, återuppfinna bildningsuppdraget. Och det har att göra väldigt mycket med självhjälpsmarknaden och de människorna som kanske driver verksamheter där, till och med som håller tillbaka folk.
Mm.
Som får folk att komma tillbaka och köpa en till bok.
Mm.
Det är så jävla sjukt, för vi har ju verkligen accepterat att så här, för att jag ska kunna ha en extremt vältränad kropp så krävs det jävligt mycket tid på gymmet.
Mm.
Men för att jag ska må bra i själen så krävs det att jag säger en gång i spegeln att jag är fin som jag är. Eller att jag köper en självhjälpsbok och tänker att nu ska jag hitta mig själv.
Precis.
Och en gång ska jag läsa den också, sen ska det hålla resten av mitt liv. Det är liksom, det är så jävla orimligt egentligen.
Ja,
det krävs ju lika mycket träning för det inre.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Men vi funderade på det, alltså nu innan du skulle komma. Alltså vad tänker du kring att så här, varför tar vi åt oss så mycket tips som liksom inte har förankring i forskning? Alltså att så här, vi bryr oss inte ens om det.
Mm. Alltså... Ja, exakt. Men så här då, vi kan köra ett litet experiment.
Ja.
Vad låter mer sant för dig lika barn leka bäst. Mm. Eller barn som typ är likadana, de umgås ganska bra tillsammans. Vilken utav de två meningarna?
Lika barn leka bäst.
Exakt, varför? Mm. För att det rimmar.
Ja.
Det låter mer sant för att det rimmar. Mm. Är ni med på vad som precis hände? Mm. Båda är lika sanna påståendena. Mm. Eller om de är sanna eller inte, det är inte ens, det är inte ens relevant. Men den ena låter sant för att den rimmar.
Mm.
Det vill säga att vi är så sjukt lättlurade.
Ja, det, alltså,
liksom,
ja.
Vi tror att någonting är sant för att det rimmar.
Mm.
Och det här är vad bra marknadsföring håller på med. Alltså, vi människor är väldigt lätta att manipulera. Den största anledningen är att de inte tror att de är det.
Mm.
Ingen tror att marknadsföring funkar på dem, men det funkar på alla. Det är en miljardindustri. Det är för att du är så...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sjukt lätt att manipulera och du påverkas av precis allting omkring dig, men du är blind för det. Så på det sättet, jag tror att det är det som är liksom ingången.
Ja.
Att du har människor som har väldigt stort behov och sen så, och de kör på det bästa de kan.
Ja.
Och det är ju många av dem som står där på leveranssidan och som bygger kurser och håller föreläsningar. De försöker också det bästa de kan.
Precis.
De vill ju många av dem väldigt väl. Men har de kompetensen eller inte? Det är det som är frågan.
Mm.
Liksom, om jag vill väl, får jag vara psykolog då? Nej, det får jag inte. Jag får inte vara läkare för att jag vill väl. Jag får inte vara snickare för att jag vill väl.
Nej.
Utan det är en komponent som är verkligen så här, är jag kompetent nog? Har jag gjort jobbet för att liksom ha den rollen och det ansvaret och den makten? Och sen är det ju helt oreglerat. Så ska man jobba med människor överlag idag i Sverige, så är det liksom vem som helst, mer eller mindre, får kalla sig för typ terapeut.
Ja, precis. För det pratade vi om när vi hade Bengt E. Westling här som är psykolog, och han sa ju det att alltså, det finns ju liksom kurser där man blir KBT-terapeut som är en vecka.
Ja.
Det är klart att det är inte...
Han hade, innan han kom till vår poddstudio, så hade han gått förbi ett café på Söder där det stod så här: kaffe, 30 kronor, 30 minuter KBT-terapi på skylten. Ja,
ja, exakt.
Alltså,
och det sjuka är ju att anledningen till att det förmodligen står på den skylten är för att det faktiskt är någon som köper det.
Ja.
Det är någon som betalar det.
Ja.
Så de har ju återkommande kunder som är så här, ja, men nice, äntligen.
Mm.
Och det är det här som, ja, det är ju väldigt synd.
Ja, det är lite ovanligt.
Ja, men alltså det är inte skyddade titlar. Alltså vad har vi skyddade titlar då? Psykolog är ju det. För det vet jag också, det läste jag med om, för det var uppe nu för ett tag sedan, just så här kvacksalveri-lagstiftningen. För att man lagstiftade då kring så här, ja, men vem som helst får inte säga att man kan bota cancer. Nej. Men vem som helst får ju säga att man kan bota depression. Och det är ju klart att det är livsfarligt.
Ja, exakt. Och det som är än mer, det som gör det ännu svårare är ju att det finns ju, jag menar, tänk på alla som gick i eran skola och de som hade betyg nog för att komma in på psykologprogrammet. Hade de varit bra psykologer?
Mm, precis.
Det är ju inte alltid så. Utan en sån utbildning är ju inte alltid liksom... den garanterar ju inte att personen i fråga mognar.
Nej, exakt.
Utan den kommer lära sig liksom, gå massa kurser, skriva tentor, behöver gå i terapi själv. Så det finns liksom några säkerhetsnät och sådär. Men det är ju också det som är att en titel idag betyder ju inte heller allt.
Nej, nej.
För det
nej.
Finns ju så spannet mellan de som har en titel som är fantastiska och de som kanske inte ens är hjälpsamma.
Mm.
Det finns ju där ute. Så det är ju väldigt svårt för mottagaren att, att veta.
Mm. Precis. Ja.
Men vi frågade också våra lyssnare vad de liksom känner kring sig självhjälp och hela den här kulturen. Så vi tänkte att vi kunde diskutera några av dem som skrev. Och då var den som skrev så här att hon känner sig stressad över att man alltid ska älska sig själv och att det inte finns någon nyans. Precis som att jag någonsin kommer nå det målet. För det är ju också en sån grej som man alltid har fått höra, att så här, du kan inte älska någon annan innan du älskar dig själv. Och liksom, man ska älska sig själv. Självkärlek är den rätta, enda rätta kärleken och hela den grejen. Alltså, vad tänker du kring det, att man ska älska sig själv?
Ja, jag har lite svårt att ta till mig det liksom. Alltså, i den här stunden så här, jag älskar dig Erik, ja det är fantastiskt. Det blir ju ganska dödfött eller platt liksom.
Ja.
Däremot ska jag säga så här, så det finns en kvinna som heter Christine Neff som har forskat på self-compassion. Hon är ju då den främsta i världen som har forskat på det, tillsammans med en kille som heter Chris Germer. Och hon har forskat på självmedkänsla, alltså self-compassion, som kan låta nära som så här, man ska älska sig själv, jag ska ha medkänsla till mig själv. Men det är ganska distinkt. Där hon säger att liksom, om du kan fånga dig själv i en stund av smärta och lidande, lägga märke till att du är i den stunden istället för att liksom, ni vet, scrolla lite extra eller du vet, ta en kaffe eller göra någonting annat, distrahera sig. Så säger hon så här, fånga den stunden och lägg märke till den och sen påminn dig själv om att lidande är en del av att vara människa.
Mm.
Och alla går igenom det.
Exakt.
Du är inte unik, du är inte en unik snöflinga. Du är inte speciell. Det här är på det sättet du är minst speciell på.
Ah.
Det här är på det sättet du är allmän. Och det har inte vi fått i oss liksom, sen barnsben. Erik, du är precis som alla andra.
Nej.
Du är osäker, du är rädd för att folk ska komma på att du inte kan någonting. Du är rädd att du inte ska bli älskad och inte bli omtyckt. Och det är vad det betyder att vara människa. Men vi delar det.
Ja.
Vi delar det och vi står bakom varandras rygg. Och om vi kan börja sätta ord på det och dela de upplevelserna. Och sen den tredje komponenten som hon lägger till är så här. Agera sen på ett sätt där du antingen, ja, men där du bryr dig om dig själv. Du behöver inte ha någon åsikt om dig själv. Du behöver inte älska dig själv eller inte. Det är så här, det spelar inte så roll. Men kan du se att du inte är ensam med dina brister, svagheter, med din mänsklighet. Hon kallar det för common humanity. Det är väldigt fint. Och sen säger jag så här, och sen tredje komponent. Så först lägg märke till, liksom, påminn dig om common humanity. Och sen så tredje är, agera på ett sätt som är konstruktivt. Och som är med omtanke. Eller compassion, medkänsla. Och det kan vara att sätta en gräns. Det kan vara att säga så här, vet du vad, nu avslutar det här samtalet. Det kan vara ett sätt att, det behöver inte vara mjuka liksom. Det kan vara stenhårt också. Men det hon visar är att det där, att göra den lilla processen, har sjukt mycket starkare effekter än mindfulness, har mycket större effekter än många stressprogram, har mycket större effekter än ganska många olika evidensbaserade program. Alltså de effektstorlekarna som de har fått fram genom att bara få folk att träna på den här lilla komponenten är liksom skyhöga, långt mycket mer än så här, älska mig själv. Men det coola är att hon är, jag tror att när man säger älska dig själv, man menar ju något i den här
stilen.
Den här stilen. Men det hon har gjort är att så här, ta ner det till någonting som jag kan använda så här, just nu. Och som faktiskt går att liksom omsätta.
Precis.
Istället för att det så här, tjuff, går över huvudet på mig och jag får typ dåligt samvete för att nu borde jag älska mig själv perfekt också och det kan jag inte heller.
Nej.
Ja, men jag suger ju dubbelt.
Asledsen. Bara, men jag älskar mig själv alltså.
Nej, men ibland är man så här, men jag tycker väl halvbra om mig själv idag. Det är väl jätte, kan man
göra
det? Alltså, det skriver ju till och med i vår bok att, så här, att vi nästan hade önskat att någon hade sagt det till oss, eftersom vi är verkligen uppväxt med det här, älskar dig själv och hela den grejen. Och så skämtar vi det om det i boken, att så här, med vilken tidningsbilaga hade velat plocka in oss som två experter som säger så här, men lyssna på Ida Sofie från Ångestpodden, så säger att man ska tycka halvbra om sig själv. Ingen hade velat läsa det.
Ganska befriande ändå. Vi driver ju en podd nu som heter Ångestpodden. Alltså, för jag tror också att man, det går ju vågor liksom. Så att den här, vad ska man kalla det för, självkänsla, men också lite så här plastiga, var lycklig, låtsas fejka.
Ja, precis.
Den har levt så länge nu, så ja. Behovet, vi känner igen det och vi är trötta på det. Och vi vet om att så här, jag har kämpat mot de här målen när jag har stått framför den här spegeln så länge. Mm. Och det är tomt. Mm. Det är helt så här, jag mår bara sämre av det där.
Precis. Mm.
Och till slut så har det vattnats ur av liksom all förväntan.
Mm.
Och då börjar man ju, om man lyssnar inåt, det som känns för mig i varje fall är så här, oj vad jag attraheras mot någonting som är mer äkta.
Ja.
Och det kanske inte är perfekt. Det kanske är så här, det är liksom warts and all liksom. Alltså det innehåller alla bristerna, men det är i varje fall någonting som är så här genuint och det är inte fejkat. Så hellre liksom fejkat och väldigt trasigt eller liksom du vet, mänskligt än liksom låtsas perfekt.
Ja. Nej, men det är ju det. Det är så befriande också, för att det blir en helt annan igenkänning för en själv. Att så här, jag kan hata när jag känner igen mig någons berättelse och så berättar personen berättelsen som att så mådde jag innan, men nu har jag gjort den här resan och nu mår jag bäst. Det är bara så här, åh.
Exakt. Och det är så här, jag menar, det är så sjukt att vi går på det hela tiden.
Ja!
För att har mitt liv någonsin varit så här och sen dess blev allting bra?
Nej.
Alltså, jag vet inte hur den vardag ser ut, men så här,
nej.
Men jag hade en rätt tuff dag igår och så att så här, alla gånger jag tänkte så här, från och med nu kommer det vara perfekt. Då hade jag fel uppenbarligen.
Mm.
Men också andra hållet, alla gånger jag tänkt så här, nu skiter sig ordentligt. Nu är det liksom nu rasar allt.
Mm.
Jag menar, min definition av att livet rasar är ju inte att jag sitter här och har ett skönt samtal med er.
Nej,
så uppenbarligen hade också fel alla de gångerna.
Exakt.
Men att vi inte ens checkar och säger så här, men nu köpte jag den här produkten, jag gick på den här kursen. Hur mår jag nu då? Funkade det? Gjorde jag mitt eget lilla experiment och bottnade min kropp? Och i slutet av det experimentet så här, men okej, men blev det någon skillnad här? Eller är det precis som vanligt?
Ja.
Och att man inte gör sådana så här, att man inte kollar, så här, hur mår jag efter jag var med den här personen?
Ja,
hur mår jag nu efter jag har stått framför spegeln och sminkat upp mig och försökt vara perfekt, eller jag har presterat inför någon, eller jag har nått där? Känns det verkligen annorlunda?
Mm.
Jag kommer först när jag kom på det här liksom experimentet, jag tror jag har fått det förmodligen för min mamma, för hon är en vansinnigt klok person.
Ja.
Men så jag var 15 år, hade precis fyllt, jag hade jobbat ihop massor med pengar för att köpa en moppe, vi bodde ute på landet. Köper den moppen, sitter och tittar på den och vet, jag har längtat hur länge, så tittar på den och så tänker jag, allt är precis som vanligt. Ingenting annorlunda. Jag trodde att allt skulle förändras och allting var exakt som vanligt. Jag tänker så här, ja visst, den är blå. Jag har blå färg framför mina ögon, men annars är det så här, min kropp känns likadan. Det är lika kallt i garaget. Liksom, jag är ensam. Det är alltid likadant.
Ja. Jag har gått på det där så många gånger. Man tänker, klipper att du ska jag mig så?
Så kommer det bli ett före och ett efter.
Precis. Om jag bara har X.
Ja,
då.
Precis. Får jag bara åka till den platsen?
Ja.
Då kommer jag vara upplevt. Jag kommer få en helt... Sen kommer man hem och bara... Nej, det fick jag inte.
Nej, ja.
Så.
Och det är nästan så... För jag kommer ihåg när jag läste en Harvard-kurs på om just lyckoforskning. Och det var en kille som heter Tal Ben-Shahar, som är professor där, och han formulerade ganska bra. Han sa så här, att så fort du har någonting som är formulerat så här, när jag väl har X, då kommer jag bli lycklig. Då kan du nästan veta om att det förmodligen inte kommer vara så. Och det är ganska fint så här, sätt att så här, checka sina mål.
Ja.
För det är väldigt mycket hets idag kring att man ska nå saker, man ska liksom vara effektiv, prestera, nå de här målen som alla liksom säger att man borde sträva mot. Och det är väldigt mycket så här, hastighet. Men det här är mer så här, vilka mål är ens värda att sträva efter? Och får jag som jag vill? Det är väldigt många som vaknar upp morgonen och säger jag vill allt det här. Men det är väldigt få som vaknar upp morgonen och bara säger, men vad är det som behövs omkring mig?
Ja, precis.
Vad är det folk omkring mig behöver? Vad är det jag behöver? Vad är det ni behöver? Okej, hur kan vi på något sätt bidra här? Alltså att det är ett viktigt skifte att göra.
Ja, verkligen. Så jävla sant. Det var någon annan som skrev att jag ser det som ett sätt att lära mig mer. Jag väljer ut det som är relevant och skiter i det andra. Och så här, ja, jag tror det finns många som upplever att så här, men det här har hjälpt mig, det här har funkat för mig, och det ska man ju inte förringa.
Nej.
Men det kan nog också vara svårt i liksom, det är ju som en hel industri med självhjälp, att så här, veta, men vad fan är bra då? Eller så här, hur ska jag kunna sålla? Det hade jag inte haft en aning om.
Nej.
Nej, exakt. Och den stora sålningen är ju gjord åt dig redan.
Exakt.
Så, så här, när du går in på Akademibokhandeln eller när du googlar det, det är ju redan, det är massa algoritmer som redan har styrt vad du ens kommer exponeras för. Så när du tror att du väljer så väljer du liksom redan efter en fixad ram.
Precis.
Och det är klart att det finns fantastiskt mycket kloka verktyg och processer ute som även kanske inte är beforskade ännu. Mm. Jag menar, när forskningen började ge sig in i det här området, det de gjorde var, alltså inom positiv psykologirörelsen, om vi håller oss till det skråt, liksom, ja. Det de gjorde var att de tog alla självhjälps liksom gurusarna, tankade av dem och började testa.
Mm.
Och det de fann var att liksom 9 av 10 grejer var ju fake, men några grejer var fantastiska. Precis. Bland annat mindfulness.
Ja, exakt.
Det funkar ju.
Mm.
Men jag menar, det är ju det som är det som gör det väldigt väldigt svårt är att det som kan vara helt rätt för mig kan kännas helt fel.
Mm. Ja.
Så liksom går man i terapi så vet man om det att man kan ha liksom ångest innan, man känner ett motstånd och det är därför liksom böckerna, de kommer inte hålla det accountable. De kommer inte hålla det genom den här jobbiga grejen som du var så här, åh jäklar vad tufft det var, jag började hoppa av 3 gånger, men jag är så tacksam nu efteråt att jag inte gjorde det.
Exakt.
Och det är det som är problematiken, att när vi inte har en process som är väl designad av folk som vet vad de håller på med och relationer som håller en liksom accountable eller liksom håller en genom processen, så är det väldigt svårt att hålla på med självhjälp.
Mm.
För det luriga med det är också att så här, självhjälp, jag ska hjälpa mig själv, men det är jag som har problemet.
Ja.
Jag vet inte vad lösningen är, så jag ska fixa mig själv, men det är jag som är trasig.
Ja,
ja.
Det är lite grann en så här tankevurpa.
Ja,
precis.
Man, det är ju att ställa extremt höga krav på sig själv.
Ja.
Alltså,
ja, alltså.
En tredje skrev också, jag blev väldigt stressad av denna djungeln eftersom det ju finns väldigt mycket självhjälpsböcker. Speciellt när ingenting hjälpte. Jag blev hjälpt när jag lyssnade på mig själv. Och det är jättefint att du kunde göra det, du som skrev den här kommentaren, men jag tänker också att det som stressar en så mycket är ju de stunderna när man känner att man inte vet vad man vill. Alltså jag är helt oförmögen att lyssna på mig själv, för precis. Att jag har ingen aning om hur jag vill hantera den här situationen eller hantera den här platsen jag är på i livet.
Ja.
Det är då man liksom börjar bli, ja, men få lite panikkänslor liksom.
Mm.
Hur fan ska man tänka då?
Ge oss ett,
ge mig hjälp. Ett tips, tack. Eller varför tror man att man ska kunna lösa allting jämt? Alltså varför?
Mm.
Det var inte alls länge sedan jag var i en situation där jag bara så här, hur ska jag hantera den här situationen? Och jag började må mer dåligt över att inte veta hur jag skulle hantera situationen än själva situationen i sig. Jag lovar ledsen över att inte veta hur jag ville göra riktigt. Jag bara, ska jag göra A eller B? Jag vet inte.
Uh-huh.
Men varför vet jag inte?
Mm, och det är ju den förväntansbilden som vi sitter med igen. Och som säger liksom att vi borde ha koll på oss själva. Vi borde veta vem vi är, vad vi vill och vad vi ska framåt. Och kunna ta oss igenom alla problemen.
Mm.
Och livet är igen oförutsägbart. Det kan vara väldigt svårt ibland. Det kan vara väldigt smärtsamt.
Mm.
De delarna, ser vi dem som naturliga och saker som vi ska göra det bästa vi kan att lära oss från, då är vi, när vi möter sådana situationer och perioder av livet, då går vi inte in med att så här, det är något fel här.
Nej.
Det är något fel på mig och det är något fel på världen. Livet borde vara en dans på rosor. Mm. Jag har förväntningar som säger att det här borde inte ha skett.
Mm.
Då blir det dubbelt jobbigt. Dels har jag den konkreta situationen,
exakt.
Sen så är jag missnöjd med att jag inte kunde navigera runt den här.
Mm.
Och också att säga att förväntansbilden kring även ett verktyg som funkar, en process som vi vet verkligen stärker människor. Det finns ju också den här quick fix. Jag testade det en gång och sen är det klart.
Mm.
Istället för att säga så, vet du vad? Det tar ganska lång tid att lära sig ett instrument.
Precis.
Det vill prata år. Så att du ska lära dig hur man hanterar relationer och kommunicerar i en sårbar relation på ett sätt som gör att man får närmare och närmare anknytning till varandra.
Mm.
Det kanske är en smärtsam process. Så att så här, du behöver stöd i det. Och du kommer liksom trampa i klaviet många gånger.
Mm.
Och det är fine. Det är så det ska vara. Det är det det betyder att vara människa.
Mm.
Så där tror jag att det finns en del grejer man åtminstone kan luta sig mot. Är att liksom sänka ribban kanske. Och luta sig mot att träna verktyg över tid.
Mm.
Som gärna då är bevisade om man har möjlighet.
Ja, precis. Nej, men det är ju så, alltså, och det, just bara så här,
att sänka ribban. Mm. Kan vi prata om det i skolan? Ja. Kan vi ställa på så här, sänk ribban på livet. Mm. Älskade du liksom. Mm. Och så här, jag visste som du sa innan Sofie, jag hade ingen verklighetsförankring.
Nej.
Alltså ingenting. Nej. Det var liksom så här, allt skulle, alltså allt kommer lösa sig och jag kan bli precis vad jag vill. Och
bara
liksom,
jag tror på det tillräckligt mycket. Ja, just det. Det är ju precis. Det, du måste ju tro.
Ja, men det var ju en forskare som hade skrivit, om du bara tror tillräckligt mycket på dig själv, aldrig ger upp. Ja, så han har rabblat bara, så finns det ingen gräns för utmattad du kan bli. Och det var så här, jag bara kände, det är fan sant. Ja. Att om jag hela tiden, varenda dag ska gå upp och sträva efter att jag ska vara den bästa versionen av mig själv. Jag ska ge allt varje vaken liten timme. Jag ska aldrig slappna av, vara på tårna och liksom jaga min dröm.
Mm.
Jag kommer fan dö på, i den jakten.
Ja.
Och du kommer förmodligen trampa över massa lik.
Ja, exakt.
Du kommer ju, men om jag fokuserar på min dröm, det är inte heller så skön ödmjuk approach. Det är så här,
nej.
Alltså anledningen till att vi har miljöproblem är för att vi inte tar hänsyn till miljön.
Mm.
Det vill säga att du fokuserar lite för mycket på dig själv och din dröm kanske. Mm. Som bolag, som individ, som vad det nu må vara.
Mm.
Så på ett sätt kanske sänka ribban kring vissa saker. Jag skulle nästan vilja att vi höjer ribban på vissa andra grejer.
Mm.
Till exempel på att höja ribban på etik och moral.
Ja.
Att höja ribban.
Vi är ju, vi fick lite skit för det, men vi sa ju i ett avsnitt att vi tycker att man ska införa etik och moral i skolan.
Ja, ja, förut hade man det. Det kallades livskunskap.
Ja,
precis.
Och läser man första kapitlet i läroplanen från förskolan hela vägen upp till gymnasiet eller till universitet till och med, så står det där att så här, den viktigaste uppgiften för skolan eller för förskolan är att lära människor och bilda människor i att ha hög självtillit, tro på sin förmåga, hantera motgångar, stå upp för andras olikheter, stå upp för de som inte kan stå upp för sig själva. Det här demokratiska uppdraget är det viktigaste i vårt utbildningsväsende.
Mm.
Och sen glömmer man bort det, så mäter man bara massa betyg.
Mm.
Så sänk ribban på vissa områden.
Exakt.
Men höj ribban tillbaka till liksom läroplanen som faktiskt satt en ganska hög ribba.
Ah.
Och säger så här, vet ni vad? Så jag har jobbat mycket med skolor, drivit liksom en non-profit inom skolvärlden. Och en gång så träffade jag liksom det var så här föräldrar som träffade rektorn och det var ganska hetsig stämning. Och de är så här, men ni måste se till att barnen går och liksom får jobb sen och de ska bli anställningsbara och de ska gå på universitet och få jobb och så här. Och då säger rektorn, och det här var en så klok kvinna, hon sa så här, vet ni vad? Skolans främsta uppdrag är inte att skapa anställningsbara unga.
Mm.
Det är inte det. Utan det är att skapa goda människor.
Mm. Alltså,
det är så här mind blown. Alltså, tänk om vi hade haft ett utbildningsväsende som riktade sig mer mot då bildning och att så här, få människor att bli mer av det de kan vara.
Mm,
men också förstå att de sitter ihop i ett samhälle och en miljö istället för så här, osäkra, frånkopplade liksom prestationsbesatta individer som springer omkring och tänker nästa mål, nästa betyg, då kommer jag vara älskad. Nästa miljon, då kommer jag vara älskad. Mm. Alltså det är liksom som att man har indoktrinerat folk att bli lite psykopatiska.
Ja, det är det. Man ska kunna stänga av sina känslor när som helst. Liksom.
Ja, exakt. Och det är premierat.
Mm.
Det är liksom...
Ja, men precis.
Det är det vi säger eftersammansvärt. Liksom, så här, årets entreprenör. Och det är så här... Vad spelar det för roll?
Ja.
Har de bidragit till ett bättre samhälle, har de inte det?
Ja.
Och går det verkligen att mäta i pengar? Är det så? Precis. Är det måttet som är det viktigaste av allt?
Ja. Mm.
Det är ett viktigt mått givetvis. Men när folk ligger på dödsbädden och tänker tillbaka, det är nästan ingen, såvida de inte är väldigt trasiga, som är så här, jag har i varje fall mest pengar.
Mm.
Exakt. Nej, jag har mest makt. Det är, inte det, det är inte det folk ångrar.
Nej.
Det är inte det de eftersträvar. Inte när det kommer till kritan.
Nej. Men det är också liksom hela så här, alltså det känns som att man som ung idag heller aldrig liksom kan få en paus från prestationssamhället eller liksom prestationshetsen. För den finns ju överallt. Den finns på sociala medier, den finns i skolan. Alltså den finns i så här, vilken familj gör mest saker på sportlovet.
Mm.
Alltså vad fan är det för någonting? Mm.
Jag inte tänker på alla studenter som nu har fått frågan, vad ska du göra till hösten nu då? För du ska hela tiden vara på väg någonstans.
Ja just det, du får aldrig bara landa.
Nej.
Det är och det vidraste jag... vi vet. När folk... Vad har ni på gång nu då? Vad ska ni göra nu då? Men vi släpper ju avsnitt varje torsdag. Ja men det har ni gjort i 5 och ni får göra något annat.
Men och så har det väl lite blivit med det psykiska med att man ska hela tiden vara på väg någonstans där också. Du ska hela tiden vara, befinna dig i en självutveckling. Och ja, ja det är ju bra. Liksom, jag vill väl självutveckla hela tiden men jag vill ju göra det när jag känner att jag orkar och vill. Inte för att jag måste hela tiden befinna mig i en självutveckling.
Nej, precis.
Ibland kan man bara vara med och må lite gött i det. Liksom. Ja, exakt. Alltså,
och också, det är intressant att man har den berättelsen att så här, det är jag som ska utveckla mig själv och jag måste liksom forcera fram det istället för att det är någonting som sker naturligt.
Precis.
När jag är i rätt miljö eller rätt människor
på grund av var man hamnar liksom i livet.
Precis, att det är någonting som är liksom in, det är som min, vår son Adrian, det, är liksom, det går inte att stoppa honom. Han lär sig liksom hela tiden, det kommer inifrån. Och det, så någonstans där så frånkopplas vi våra naturliga drivkrafter till att utvecklas, till att liksom förstå världen, förstå oss själva. Och så blir den här prestationen. Så här, vi ska fram till någonting. Och den tanken i sig är ju också att så här, lämna stunden. Det finns också en fantastisk forskare som, nu rabblar jag en massa studier, men
det är bara det gillar vi.
Ja,
men hon, det här, den har liksom satt sig i mig, för jag tycker att den speglar någonting som är väldigt äkta. Jag skrev en bok som heter Love 2.0, jag tror att det var Barbara Fredrickson, om jag minns rätt. Och hon visade att antal sekunder jag har ögonkontakt med människor, och inte liksom så här sitta och bara prata med dem, utan så här känner mig lite hållen i så här blicken. Så, ni vet liksom hur det känns. Ja. Antal sådana mikrostunder man hade var otroligt starkt kopplat till välmående, immunförsvar, du vet, psykisk ohälsa.
Mm.
För att det är liksom på ett sätt så är det också den känslan vi har, eller det som händer när vi känner kontakt.
Mm.
Och det sker ju i den här stunden. Det är det som man får missa. Det sker ju nuet. Så om vi hela tiden är så här, nästa. Då missade vi att så här, kärlek och kontakt och så här, vänskap och gemenskap skapas alltid i den här stunden. Och tänker vi hela tiden att så här, det är nästa som är den viktiga.
Ah.
Då kommer vi vakna upp och ligga där på dödsbädden och så här, vad hände?
Mm. Jag vet.
Fy fan, ja. Livet bara rann genom händerna.
Nej, men det är
snyggt avslut. Woo!
Nej, men vet ni med vad jag tänkte som slår mig nu när vi var inne på prestationerna som jag inte riktigt kunde släppa, som jag bara kommer att tänka på nu. Att också, att vi också har skapat liksom en generation och vår generation med för guds skull som, alltså även saker som inte är prestation blir prestation, alltså det är så här, är någon, alltså även så här negativa saker. Jag vet att du och jag sa det för vi tittade på ett norskt tv-program där en journalist, hon är inne på ett ätstörningsboende bland unga tjejer och de har liksom inget annat än sin sjukdom. Det är de allra sjukaste liksom. Och där var det så här, man märkte hur de någonstans tävlade om vem som hade haft flest hjärtstopp. Att säga, jag har varit så smal så jag har haft det här.
Mm.
Och jag blev så här, jag bara, gud, alltså för dem, det är det enda de har. Och de vill prestera i det med. Men så jag är sjukast. Mm. Och då blev det, jag bara, alltså hela vårt sätt att leva, alltså det skadar människor så mycket. Jag bara kom att tänka på det nu när jag liksom, när vi sa just det med prestationen och att vi mäter allt.
Mm. Och det är, men när jag vet inte, min hjärna gillar att zooma ut och så här koppla ihop grejer. Och det jag tänker på när jag hör om de här tjejerna som då börjar tävla i hur sjuk han nu kan vara. Det ser man ju på många olika områden i samhället. Det är liksom, många tävlar i hur mycket de jobbar mot varandra. Eller, ni vet, man tävlar på olika sätt. Och någonstans där, liksom inbakat i det där, så tror jag att det där är liksom på ett sätt själva anledningen till att världen ser ut som den gör idag. Vi har någon typ av separat berättelse om vem vi är. Och när jag väl når det här målet någonstans, det kan vara vad som helst, men liksom vi har blivit itutade på något sätt, då kommer allting förändras. Och när jag, så fort jag accepterat den tesen att så här, när jag väl har presterat någonting, då kommer jag bli älskad. Redan där så har jag ofta frånkopplat mig från andra, gjort dem till konkurrenter. Och då kommer jag aldrig kunna hitta den där stunden av kontakt. Nej. För jag har precis lämnat den. Och desto mer springer, desto mer saknar det. Desto mer besatt blir jag av större och större mål, mer och mer och mer, hetsigare och hetsigare. Och jag blir mer och mer frånkopplad och dessutom psykopatisk. Jag skapar sådana miljöer omkring mig, för jag sårar ju människor konstant. Och visar till att så här, du är ingenting för mig om inte du är ett verktyg för att jag ska komma framåt. Och någonstans där känner jag så här, vi har i samhället kanske tappat bollen lite grann. Och jag tänker på min farmor, som heter Ing-Marie. Hon är fortfarande i livet, hon är liksom en av mina förebilder. Och hon pratar ju liksom om människor på ett annat sätt. Människor har liksom ett naturligt egenvärde. Man är liksom hyfsad mot varandra bara för att. Och det, hon kommer från en tid där det var liksom, man visste om att man behövde varandra. Det fanns inget så här separat, utan då är det så här, okej, Janne här behöver fixa sin lada, då samlar vi hela byn och så hjälper vi honom att fixa hans lada. Alltså förstå den gemenskapen. Och det är inte så att Janne då har en skuld och så här IOU till alla hela byn, utan han bara fattar att så här, ja, den här gången var det min tur, men nästa gång är det din tur liksom, och så här, och vi hänger ihop och vi behöver varandra, och hela tiden i våra handlingar så vet vi att vi sitter ihop. Och vi tar hänsyn till det, och vi tävlar inte mot varandra, utan vi liksom försöker bygga någonting vi kan vara stolta över. Och det här, om det är någonting jag tänker så här, tänk om vi kunde sitta tillbaka liksom 50 år tillbaka på våra liv. Om samhället vore lite mer åt det hållet. Det är liksom, jag hör inte något politiskt parti som har en vision för framtiden, förutom kanske ett, och det är oftast bakåt. Vi vill att det ska vara som det var förr. Och det är inte konstigt, det vill jag också när jag är liksom, när jag känner mig otrygg med nuläget, om jag säger så. Men det här är ju liksom som någonting man skulle sträva mot in i framtiden, som skulle vara en positiv berättelse. Det vill säga så här, vi vill bottna mer att vi sitter ihop. Vi vill bottna mer i att vi tror att det finns en potential i människor att utvecklas. Och det är det här som vi ska foka på. Vi ska inte foka på BNP. Vi behöver inte ha mer prylar. Är någon här inne som behöver mer prylar? Men det är klart, upp till en viss gräns så behöver man ha fysiska liksom, miljöer och behov tillgodosedda. Men efter det så är det besatthet. Och den sabbar ju mer än vad den egentligen hjälper. Så det känns att det finns ett utrymme här för att, och jag tror också att den här personutvecklingsvärlden är kanske startpunkten, precis som det var för 100 år sedan, startpunkten för någonting förhoppningsvis väldigt viktigt.
Ja, för sista frågan, finns det bra självhjälp?
Ja, självhjälp som du inte gör själv.
Ja.
För vi växer inte själva.
Nej.
Vi växer tillsammans. Det är liksom, när de gör metastudier på terapi och såna här saker, så ser man att så här, det är den här trygga relationen som gör typ att man växer. Det är en av de viktigaste komponenterna i varje fall. Och att ha människor som man känner att man är trygg nog för att sätta ord på sina känslor, man känner sig vilsen i livet eller inte vet vem man är och vad man egentligen upplever. Precis. Att sätta ord på det, höra sig själv säga det. Det är väldigt mycket en process som hjälper oss att mogna över tid. Inte att så här, vi måste bli bättre, men den hjälper dig hantera livet på ett lite mer konstruktivt sätt, på ett lite mer flexibelt sätt, på ett lite mer ödmjukt sätt, på ett lite mer empatiskt sätt. Så det här är ju liksom, de processerna är ju det som vi försöker också tillgängliggöra i de programmen som vi gör nu med liksom 29K. Att säga så här, hörni, vi behöver liksom ta ett nytt grepp kring hur vi jobbar med oss själva och hur vi bildar oss kring att skapa liv som vi är stolta över att leva. Det handlar inte om en prestationskultur, utan det är liksom, det är ett vanligt, det är så här, det här borde ju stå på alla CV:n. Det hade ju varit drömmen för mig. Att så här, det är klart man är så här, men jag har jobbat med de här olika förmågorna. Det är det som alla nya liksom forskningsrön även in i arbetslivet visar, att så här, har du tränat på de här förmågorna, det är viktigare än att du har en akademisk utbildning till och med.
Oh my god, det är så intressant.
Mic drop.
Nej, men Erik, du får komma tillbaka snart igen.
Alltså, jag är så gärna tillbaka
här. Ja, men tiden bara går. Tack så jättemycket för att du ville komma tillbaka i alla fall.
Tack.
Ja, alltså en sak som jag bara, jag vet att jag har nämnt det för några avsnitt också, men det verkligen satte sig hos mig, just det här med hur man hela tiden är i förändring. Mm. Alltså mycket av de här självhjälpsböckerna går ju ut på att man liksom ska hitta sig själv och så ska man vara där. Exakt. Alltså det är exakt samma jakt som vi skriver om i vår bok, att den här ständiga jakten på evig lycka. Vi håller hela tiden på med den här jakten på att också hitta oss själva, som att det finns en slutdestination. Exakt. Det gör inte det.
Nej, men alltså Erik, jag måste tacka dig återigen för att du ville komma till Ångestpodden och bara upplysa oss och våra lyssnare om det här.
Det är, det är en viktigt. Sista gången du får inbjudan.
Nej, men du kommer med år efter år.
Ja.
Men Sofie, jag vill faktiskt nämna en sak för dig som jag har sett på framfart senaste.
Ja.
Kristaller och stenar. Ja, men du skrattar.
Ja,
men
jag skrattar.
Jag såg någon som marknadsförde det och sa så här: om du är bipolär är den här jättebra. Och då blev
jag anmäler.
Ja, men det, verkligen. Mm. Och så här, jag kan förstå att det är spännande. Jag är verkligen inte den som är den. Jag tror på det övernaturliga. Alltså så mycket, jag tror på spöken liksom. Och det kan man ju tycka vad man vill om.
Mm.
Men det är så farligt att säga att en sten hjälper någon som är bipolär.
Mm.
Alltså va? Hallå?
Och det är sjukt att det inte redan är olagligt.
Jag tycker också det.
Man håller ju på lite och kanske ska ändra i kvacksalverilagen. Mm. För ja, det där är ren och skär kvacksalveri.
Mm.
Sen
så Sam, ja, man får gärna hålla på med det. Man får gärna säga att den här har hjälpt så här för mig, kanske man säger. Men man kan inte säga att den här stenen gör det.
Nej.
Och säg, alltså garantera att den här stenen är bra för det här. Det är en sten.
Mm, precis, det är en sten. Vadå, det är jag, du tror på spöken, det gör jag också, jag tycker det är skitspännande. Men skulle jag ha en dålig period i mitt liv, skulle jag inte gå runt och säga att jag har blivit hjälpt av att prata med spöken.
Nej.
Jag tycker det är en spännande grej, det är kul.
Precis, men... ja, men man kan tycka det är en spännande grej med de här kristallerna och vad man laddar dem med själv och hela, alltså så.
Mm.
Men att sälja kristaller till unga tjejer och utlova att det ska ge framgång, lycka, att det ska minska ångest. Alltså det är höjden av kvacksalveri.
Ja, det är
befäng. Jag är tokig.
Ja, mig med. Jag avskyr det. Ja, återigen, tack så jättemycket Erik för att du vill gästa oss.
Ja, nej men underbart. Nej men du, nu ska vi göra en jättespännande grej här i slutet också.
Ja, spännande. Jag skulle mer säga bara så här kul. Jag älskar ju att få avsluta våra avsnitt med musik.
Ja, och en av våra liksom närmsta vänner i Karlshamn, Anton.
Yes.
Hans artistnamn är Wan. Har ju precis släppt album.
Exakt, som heter Baby Wan.
Ja, och alltså BBY Wan, WAN.
Yes.
Och så ska vi spela min favoritlåt från albumet.
Ja, och den heter Lata. Allting finns på både YouTube och Spotify. Det är bara att söka på Wan.
Ja.
Ha det fint, så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Gud, då blir det ett bra avsnitt också.
Herregud, vad vi levererar. Hej då.
Hej då. Japp, jag kom tillbaka till där jag startade. Din plan går i kras när jag tar det jag vill ha. Sippar om som en pirat. Sippar på rum, yeah. När jag jobbar, de var lata. Vi trycker gas, skaffar degen som jag bakar. Har fått degen som bakery. Shorty, hon vill run away with me. De är salty som savory. För jag är hennes favorite. Det är bara för jag är hennes favorit. När jag är uppe som satellit. Upp och ser jag är full av adrenalin. Men min bror är min flame som är reptil, yeah. Skäller i luren då lägger jag på. Snurrar runt och packar koppen i bål. Prada bag på min axel i lån. Får en tanks upp i min garderob. Ser mig flex som jag på anabå. Surf surf de vill hoppa min våg. Cartoon Network på min parabol. Nostalgi på min television. Renault car för en annan miljon. Mitten fingret i opposition. Ingen är som kan ta mig i min zon. Ingen är som kan ta mig i min zon. Hon frågar mig om jag hade någon bro. Men det var min kron. Jag kom tillbaka till där jag startade. Din plan går i kras när jag tar det jag vill ha. Sippar rum som en pirat. Sippar på rum, yeah. När jag jobbat, de var lata. Vi trycker gas, skaffar degen som jag bakar. Jag heter då som en bagare. Droppar för mig som en badare. Vissa tvivlar mig klarare. Baby, var en högtalare. De sover med femmen och vaknar. Borta en stund sen och saknar mig. Lyckan när jag ringde, jag svarade. De är inte rap när vi pratade. Pull up med gangen, ingenting för mat. Pull up med vännerna. Jag vill ha guld över tänderna. Hoppa på tänderna. Hoppa på flyget, vi ser alla länderna. Ser allt som är värt att se. Mina day ones är här bredvid. Poppa tags, hämta fler paket. Get your man, för han verkar sned. Ingen tid för negativitet. Det var when, om du frågar dem vet. Nu jag flex som en fucking atlet. Blandar dem på det sättet jag sken, yeah. Jag är gone som att bagaren smet. Tas till mig som jag var en magnet. Ska få se, jag kom tillbaka.
tid jag startar. Din plan går i kras när jag tar det jag vill ha. Sippa rum som en pirat.
Sippa på rum, yeah.
När jag jobbar, de var lata. Vi trycker gas, skaffa degen som jag bakar. Tid jag startar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.